Kvällens föreställning av Somna med Henrik presenteras i samarbete med Swish och Patreon. Tack alla ni som sponsrar mig på både, vare sig Patreon eller Swish. Det gör det lättare för mig och gör podden mycket bättre. Sponsrar du på Patreon får du dessutom tillgång till extra podden som är en halvtimme extra Somna med Henrik varje vecka som kommer ut på lördagar. Tack så hemskt mycket för att du stöttar. Vill du göra det? Om du tycker att det är värt det? Om podden hjälper dig och om du vill hjälpa podden? Så gå till www.somnamedhenrik.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din billiga bidé. Din extravaganta elmoppe i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är Somna. Och under timmen vi har framför oss här så kommer vi att... jag kommer att prata och du kommer att somna. Om du vill. Om du inte vill så får du gärna vara vaken och lyssna. Jag tycker att vi redan nu bestämmer att vi lägger bort alla såna här tråkiga måsten som att någon måste somna och så. Eller ett måste finns ju och det är ju att jag måste prata. Men annars, inga måsten. Du behöver inte lyssna, du behöver heller inte stänga dina öron. Att för en gångs skull unna dig själv en liten obestämd tid. För det är ett myller där ute, va? Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Det är någonting när man stänger in sig i den här lådan som gör att man, att det känns lite som när man står bakom ridån och ska ut. Skillnaden är ju att jag är ju hermetiskt innesluten här. Men genom mikrofonen så ska alltså min röst tryckas ut genom de små elektroniska kapillärerna som utgör min högtalare ute i etern och nå dig. Det här avsnittet spelas faktiskt in alldeles precis innan det ges ut. Innan det läggs ut. Ibland brukar jag ha en ganska lång buffert. Ibland har det faktiskt hänt att jag har spelat in en hel vecka innan programmet släpps. Men nu är det alltså väldigt tajt inpå. Man skulle kunna säga att du och jag befinner oss otroligt nära varandra i tid. Om inte i rum så åtminstone i tid. Jag har tillbringat min söndag jobbandes och ätandes lunch med goda vänner. Ätandes lunch med goda vänner. Alltså vad är det för ett sätt att prata? Vem är jag? Vad är det för en människa som pratar? Ibland är det som att jag är någon gammal herre. Ja, den här gamla herren i alla fall. För dig som är ny då så kan jag berätta att den här gamla herren kommer att hålla dig vaken slash sovande. Om du är ett barn så får du gärna lyssna på Somna med Henrik. Och om du är en vuxen så får du också göra det. Mitt tilltal är för alla. Men om du är ett barn kommer du säkert att stöta på ord och begrepp och saker som du inte förstår. Jag talar alltså som den vuxna människan jag är. Det är inget anpassat innehåll. Med det sagt så är det jättebra om du är ett barn och lyssnar. Då kan du tänka att det kan dyka upp ord som du inte förstår och då har du något att fråga om dagen efter. Det gäller dig som är vuxen också, by the way. Jag heter alltså Henrik Ståhl och vill du veta mer om mig kan du följa mig på Instagram. Vill du stötta mig och min podd så kan du göra det på Patreon, den eminenta sajten för konstnärer och kreatörer som försöker leva på sina projekt. Och Swish. Vill du veta mer om det så kan du alltså gå till www.somnamedhenrik.com. Men idag, nu, så står det dig alltså fritt att göra precis vad du vill. Du kan alltså välja att lägga min röst som en matta. Alltså, du vet hur det var. Man gick på stan och så kom det framspringande en person med en matta och så dunkade de till en i huvudet och så rullade de in en i mattan och så slängde de en i Hudsonfloden. Så gick det till förr i tiden. Nu är det inga som blir inrullade i några mattor längre. Nu är det mer en... Det finns ju en berömd klassisk scen, va, i Jönssonligan när de ska smuggla ut någon i en matta. Jag kan inte tänka mig att det händer så ofta nu. Till att börja med, eftersom det är så sällan man ser människor överlag med stora mattor över axlarna. Det är ingen basic grej man ser på stan. Jaha, där går en med en matta. Det känns som någonting som hör forntiden till. Förr i tiden var det säkert viktigare med mattor, att man bar in dem utom ur hemmen. Innan dammsugarnas tid, menar jag, då var man liksom tvungen att hänga upp dem på ställningar och piska dem. Ljudet av en matta som piskas, när hörde du det senast? Jag minns det. Därför att hemma där jag bor, där piskar vi nämligen våra mattor då och då. Med en sån gammal rotting mattpiska. Såna är vi. Det är lite dammigt och också det är en reminens av teatern, den dammiga ridån. Och kanske också teatern som sådan som stundtals kan kännas lite dammig. Idag i det här avsnittet så tänkte jag att jag skulle intervjua en gammal skådespelare. Nej, förlåt, jag överdrev betydligt. Alltså, hon är skådespelare, men hon är också dramatiker och det är därför jag har bjudit hit henne, eftersom jag också ibland skriver dramatik och därför vill jag då praoa hos en riktig mästare, nämligen Indi. Ja, alla känner ju henne som Indi bara, men hon heter alltså Indi Galindi. Och hon ska berätta, hon har ju skrivit pjäser som flera av oss har sett genom åren. Hon är ju över 16 år gammal. Hon är mycket äldre än 16 år. Hon är fler år än 16. Hon är över 16 år. Vi kan säga att hon är 70 för att göra det hela. Men hon är alltså äldre eller yngre. Jag kanske nu börjar det bli konstigt, så jag kanske ska ta och, om det är första gången du lyssnar på podcasten Somna med Henrik, så är det alltså så att det här är ingen sömnhypnos per se, utan det är meningen att du ska lyssna och roas kanske, eller inte lyssna och låta det bli en matta. Låta min röst bli bara någonting som skvalar. Jag läste om någon som hade på min röst i ett annat rum. Jag får väl utgå från att den personen sover själv i sin lägenhet / hus / källarlokal. Vad du än behöver rösten till, använd dig av den. Och om det är någonting jag vill inympa, så är det väl att det finns inget enda rätta sättet att lyssna på Somna med Henrik, utan en del lyssnar vakna, andra lyssnar sovande. Poängen är att bara använda min röst på det sätt du finner lämpligt. Nu står Indi Galindi här utanför och vill in. För dig som inte lyssnar så ofta eller nästan aldrig har lyssnat eller aldrig har lyssnat, kan jag ju säga att jag brukar Jag brukar bjuda in gäster till programmet. Och då så får de komma till tals och prata med mig. Och jag pratar med dem. Vad är det egentligen, det där J-ljudet som många använder innan de lär sig säga R? Varför J? Alltså varför just bokstaven J? Ligger den fonetiskt närmast bokstaven R, alltså uttalsmässigt? J. Bra. Eller bja. Jag kan tänka mig att till exempel V är ju bättre. Bva. Det låter ju mer som ett R. Hur mår du? Bva. Det är ju lite, om man ska göra en karaktär som pratar, som är en som kommer från en overklig överklass, så kan man säga, låta den personen prata så häv. Ja, det är lite Gustav den tredje känsla på det. Apropå dammighet, Gustav den tredje är ju en allmänt förekommande karaktär på den svenska teatern. Han blev ju den svenska teaterns nydanare och fader, kan man väl säga. Han är ju en bland de här lite ruffare killarna på Dramaten. Jag vet inte om de just hör till Dramaten längre, men att ja. Torsten Flink pratar väl om Gustav den tredje och så. Teaterkonungen och så. Apropå dammighet menar jag, ja, strunt samma. Det är ju någonting som man tänker, undrar hur om de verkligen pratade så häv. Om det är någonting med hovfranskan eller något. Men det var ju mer ärren ner i halsen. Ja, som du märker har jag ett ambivalent förhållande till teater. Och det är en viktig ingrediens i mitt liv som ger mig mycket glädje och åt att spekulera i. Tanken är här att du ska nu få, eftersom jag vet hur berörd du är av Indi Galindis pjäser, kanske också hennes rolltolkningar. Vem minns till exempel inte hennes fantastiska tolkning av följeslagerskan, vägviserskan menar jag. Hon spelade vägviserskan i Hagge Reigerts pjäs Slottet i himlen. Det var ju hennes genombrott kan man säga. Det här var ju på 1800-talet. Välkommen in Indi Galindi. Tack ska jag ha. Vad roligt att vara här. Du gjorde din debut på den rumliga teatern 1889 som vägviserskan i Slottet i himlen av Hagge Reigert. Du spelade då mot vid den tiden legendariska skådespelaren Rune Strängnäs. Och han var ju, hur var han? Jag börjar att fråga dig. Jag tänkte jag skulle vara järv, Indi, och öppna detta genom att fråga dig som kvinnlig konstnär hur det var att spela mot en man. Alltså hur mannen så att säga var. Jag tänkte jag skulle vara järv och lite otippad där. Du är ironisk nu, Henrik, eller? Ja, förlåt. Jag kom på mig själv i samma ögonblick som jag började prata om Rune, att det var ju så klassiskt att jag började fråga dig om din relation till den här mannen. Ja, men sluta censurera dig själv. Jag vill gärna prata om Rune. Han var en väldigt snäll farbror, som jag minns det. Han var ju till åren då, men Slottet i himlen var ju en pjäs som handlade om åldrandet och rädslan för detsamma. Det handlade också om den manliga egots död och så jag tyckte att det var ett fräscht projekt att börja med som ung skådespelare. Och därför, det finns bland annat ett replikskifte som jag tycker är jättehärligt. Det är ju när då Runes karaktär, som bara kallades för Kreop. När Kreop vänder sig mot vägviserskan och frågar, är det där slottet som är där? Och hon säger typ, dö, titta framför dig din förbannade, ursäkta nu blir det grafiskt, titta framför dig din förbannade jävla gubbjävel. Och så boxade jag honom i magen då, så var pjäsen slut. Och det här blev ju en skräll på teaterscenerna då, 1889 eller när det var. Och ja, så det var ju, det var bra, det började ju bra liksom. Och det fanns fler fantastiska bevingade replikskiften där. Han hade ju ett väldigt fint skägg där. Och i det här skägget så brukade vi ju då innan, i pausen emellan första och andra akten, så brukade vi sätta små papperslappar i hans skägg. Och då i papperslapparna så skrev vi hemligheter. Saker han absolut inte fick veta om honom. Det kunde vara saker vi hade tagit av honom, eller saker vi hade lurat och lagt i hans kläder. Levande grejer. Vi hade till exempel tagit delar av hans tänder när han sov middag i sin loge. Vi hade gjort olika trixigheter med honom. Och så la vi det i skägget, hemligheterna. Och så om han läste dem, då fick han tvännerapp. Förlåt mig att jag avbryter Indiga Lindy. Men det låter väldigt, det låter som mobbning. Ja, på den tiden så hette det inte mobbning, utan då hette det bara digra meningsutbyten. Vilket var, sågs med blida ögon. Det var helt enkelt någonting väldigt positivt att hava digra meningsutbyten. Jag minns bland annat en rekvisitör som vid flertal tillfällen stal skägghår av Rune. Och med tiden sydde en liten kofta som Rune fick på slutfesten. Och som han sen bar fram till sin död bara 3 dagar senare. Det var någonting med att koftan innehöll arsenik, och på den vägen var det. Henrik, förlåt mig att jag avbryter mig själv, för det är jag som har pratat hela tiden. Men nu blev det lite dystert här, du pratar om skådespelars frånfälle och så. Du ska ju tänka på att det är människor som försöker sova här, du ska inte hålla på och försöka mörka ner. Du gör ju alltid det, du ska alltid hålla på och dra allting in i mörkret. Varför gör du det? Varför måste du vara så dyster? Varför så dyster när man kan vara yster? Jag går raskt vidare till... Ja, men jag måste få berätta mer om slottet i himlen, därför att handlingen i korthet, i oerhört korthet, är alltså Kreop, han är en han är alltså chef, mellanchef på ett stort bolag. Hans roll som chef är väl egentligen att vara ett slags förmedlare av en massa arga, aggressiva anspråk från dels de som står lägre än honom i rang på företaget, och också de som står över honom. Han blir liksom som en buffert, ett filter mellan toppcheferna och de på golvet. Det är ett väldigt otacksamt jobb, eftersom toppcheferna beskyller honom för både det ena och det andra när arbetarna vägrar göra som de blir tillsagda, medan arbetarna anklagar honom för att vara maktens medlöpare, och därför så är han aldrig riktigt trygg på jobbet. Han har ingen förbunden. Så en dag när han sitter vid sitt skrivbord och har precis blivit utskälld i tur och ordning av Pia Rockstad som jobbar på förvaltningen, Namre Rabesbäst som jobbar med bullbak, och Sangmarvo Lemjestekvadarbe som är hans toppchef, som kommer in och skäller ut honom efter noter, alltså på riktigt efter noter, eftersom det är delvis en musikal, vilket var nytt och unikt då på 1880-talet, då teatern antingen var burlesk i form av alltså soaréer och kabaréer, eller den dramatiska teatern som egentligen bara var att man stod och deklamerade olika texter med digra meningsutbyten. Det är mycket lite som skiljer 1800-talets teater från till exempel dålig teater. Okej, okay, så då sitter han i alla fall där vid sitt skrivbord, och det är där vi möter honom när pjäsen börjar. Han har blivit utskälld av delar av både över och under honom i rang. Han sträcker sig mot sin mot sitt bläckhorn för att skriva ner sin klagan och skicka till sin musa. Ja, han har en musa då i den här pjäsen. Det var ju inne på den tiden att prata om kvinnliga musor. I det här fallet så heter musan Musen och är en riktig mus som bor i ett hål i väggen ovanför hans barndomshems vind, där hans morbror har ett laboratorium där han experimenterar med olika ringar. Han ska precis skriva, och då uppenbarar sig då jag, och det är vägviserskan. Och jag säger att du behöver inte ha det så här, det finns ett slott i himlen. Och där är det är en så kallad platt organisation. Där finns det ingen över och ingen under någon annan, utan där är allting transparent och platt. Och han säger ta mig dit, och då så blir det som en slags allegorisk vandring genom de olika kretsarna, sju stycken från helvetet upp till himlen då, så att säga. Det är ju en allegori, som man säger, över Dantes, den gudomliga komedin. Och på vägen så möter han då sin älskade Ramona. Och Ramona är ju en outkomlig och jäckande då. Nej, men förlåt, det var inte Ramona, förlåt, det är ju den här musen som jag möter där, som är den jäckande möjliga målet på resans väg. Och musen har ju bland annat en solosång. Då hade vi faktiskt den tidens mest berömda sångerska. Det var inte så vanligt med sån här crossmedia då, liksom crosskultur, att man tog in en sångare eller en komiker och ställde den på Dramatens stora scen. Men vi var först där med det. Så att vi ställde upp då den berömda sångaren Räven Rölvötte. Han var från Västergötland faktiskt. Han hette Räven Rölvötte. Och han var ju väldigt populär på den tiden och sjöng mycket, mycket hovsånger, narrspel och rättvikslurar. Han blåste i lurar och sånt. Han var rolig. Rolig var han. Och då ställde vi honom där och så fick han sjunga en sång då. Han var ju musen då. Alltså den enda gången musen syntes egentligen på scen var ju då under den här kupletten som han sjöng. Det var ingen kuplett, det var en. Och så sjöng han så här ungefär i texten. Esau, Esau, var är din bredd? Hur ska vi skriva? Och var är din skedd? När ska du äta med skedden din soppa? När jag ser dig, när man ser en mus vill man bara hoppa. Och det var liksom en liten flört då med att folk var rädda för möss, vilket ju var väldigt roligt. Det är svårt att återge den här tidens teater utan att det blir lite löjeväckande, men det här var ju alltså otroligt allvarligt. Alltså när han sjöng, när man ser en mus vill man bara hoppa, då grät folk alltså. För det var som att han talade till den tidens kollektiva rädsla. Musen som skulle äta upp ens ost. Och det skrämde en. Det skrämde folk förr i tiden. För de hade ju massa ost. Men de hade liksom ingenstans. De hade inga garantier att skydda osten. Det var en ost på den tiden var ett skyddslöst samhälle. Ostarna var allmängods. Det föregick en ständig kamp mellan hög som låg och mössen. Och det här är ju svårt att förklara för en 2000-talsmänniska som du, Henrik. Men det var alltså ett otroligt stigma, ett sår, ett tidssår kan man säga. Och det här var ju långt innan första världskriget drog igång. Och så vi hade ju liksom mössen. Det var ju mössen
och krierbriet och brikriget, det berömda brikriget från 1700 snuttisnutt. Nej, 1700 snuttitutt, förlåt. Och sen den dagen så brukar jag alltid säga det när jag sover. Snuttitutt säger jag godnatt till min, ja, vem jag nu för tillfället har hos mig. Och så är det med det.
Ja,
han vi vandrar där då, Kreop och då vägviserskan. Jag måste bara säga vad jag heter igen så jag kommer ihåg. Jag heter alltså Indi Galindi och jag är skådespelerska och dramatiker. Och jag pratar här om min allra första pjäs som jag fick göra när jag gick ut på från Kungliga elevskolan. Och det var ju då en riktig skräll med tanke på att jag då kallade den här äldre och renommerade mannen för gubbjävel. Vilket var inte så brukligt. Jag minns ju att jag fick både kyrkan och dyrkan, som jag brukar säga. Det var många som gillade det jag sa. Men det var också många som greppade efter luktsaltet. Förlåt att jag bryter in där. Indi Galindi, det är jag och Henrik som pratar igen, om ni har glömt det, ni som lyssnar. Men jag vill bara berätta en sak, faktiskt en sann historia om luktsalt. Alltså luktsalt, vad har vi på luktsalt? Gud vad töntigt att jag sa så. Det där är ju en sån Filip och Fredrik, Alex och Sigge grej. Jag ber verkligen om ursäkt. Varför ska man hålla på med sånt? Vad har vi på luktsalt? Förlåt, jag backar. Kan man backa? Nej, jag får inte klippa i podden. Ja. Ja, det är inget ont om det, men jag ska inte härma. Det är ju astöntigt. Okej, okay. Så. Vad vet vi om luktsalt? Vad vet jag om luktsalt? Luktsalt är någonting som jag fick läsa om när jag var liten. Någonting som man använde för att inte svimma. Jag tror att luktsalt alltså är någon slags ammoniak. Vilket som man liksom pignar till. Och jag kan ha fel här, men att det är någonting man använder i lite finare kretsar på 1600- och 1700-talet när man har väldigt hårt snörda krinoliner och har svårt att få ner luft och lätt att tappa blodtillförseln i syret upp till hjärnan. Om man sniffar på en liten flaska eller en ask med ammoniak så pignar man liksom till. I alla fall, det är ju ingenting man använder i modern tid. Inte ens nära modern tid. Men jag på Sveriges Television så jobbar man med förhandlare. Förhandlarens uppgift är att förhandla ens gage. Och det är för att det blir bekvämare så, eftersom man ofta jobbar nära. Dels antar jag för att det ska gå rätt till och fackligt till och så, att man har en utbildad person som bestämmer gagerna. Men det är också för att man ska slippa hamna i en eventuell konflikt med en projektledare till exempel, eller någon annan som kanske till och med är ens kompis. Så det är bra att det finns förhandlare. Det skulle jag önska fanns på andra ställen också. Men det var ju ofta att det blev förr om åren. Det var speciellt en då som jag aldrig riktigt klickade med. Det fanns en liten hotfull underton hela tiden om att man inte skulle få jobba om man inte gick med på. Det är ingenting som allmänt råder, vill jag bara säga. Men det var jag och en till. Alltså det blev så. Och hon sa bland annat vid ett tillfälle när jag gjorde ett löneanspråk. Då sa hon, nej nu Henrik, nu greppar jag efter luktsaltet. Det tyckte jag var så väl, det var så otroligt starkt. Det var så otroligt starkt sagt. För det berättar liksom om en annan tid när krinolinen hårt klöv kroppen i tu. Någon slags mjuk schavott för långt ner på kroppen. Och där då ammoniaken, luktsaltet, var det enda livgivande, sprängande livräddaren. Ja, det var bara det jag ville berätta. Jag tyckte det var bara roligt att få höra det. Det här var nog fortfarande i början av 2000-talet. Så det ska inte lastas någon. Jag bara tycker att det är en väldigt rolig sak att säga. Ja, förlåt. Fortsätt Indie Galindi. Ja, jag kommer inte ens ihåg vad jag pratade om nu, för du pratade så himla länge om den här luktsaltssniffande förhandlaren på Sveriges Television. Ja, i alla fall så har jag ju då, efter det så hade jag, kunde jag lite välja och vraka mellan rollerna. Jag hade en period när jag bara spelade gott häxa till exempel. Alltså inte gott som i G-O-T-H utan gott, alltså en gottegris. Alltså som gillar godis och salta nappar och sånt. Jag spelade en pjäs som hette Kidnappen med salta nappen. En pjäs som hette Svångkålaremmen. Nu drar vi åt Svångkålaremmen, grabbar, hette den. Det här var ju fortfarande tidigt 40-tal. Ja, det inser jag ju nu, är ju över 40 år senare. Så att det var ju, jag gjorde ju helt andra pjäser i början. Det här är det, liksom det glada 20-talet och framåt. Alltså, och jag gjorde också flera filmroller på den tiden då när filmen var ny. Bland annat då den här, nu drar vi åt Kålaremmen, grabbar. En hette Flottans glada nappar. Flottans glada syrliga nappar heter den. Mm. Min lilla skumtomte hette den. Det var ju en som hette Tantulo. En annan hette Grevinnan och livets olika faser. Och då hette, det var då, istället för faser så var det då fatser, alltså det gamla godismärket, F-A-Z-E-R. Livets olika fatser. Och det handlade om en grevinna, jag, som var nybliven änka, fast hon redan var i unga, ännu var i unga år. Hennes make hade dragit ut i marshmallow-kriget mot dreterna och stupat ömklikt. Men alla hade sagt att det var så hemskt för han var för gammal, så det var ändå bra. Och så var det den förbjudna kärleken med Henrik Åkergren, prästens son, som också studerade till präst, men slogs med sina liderliga lustar och skam kring denna. Och det var ju väldigt puritanskt, väldigt hålla sig på mattan sådär, men det var ändå väldigt dramatiska filmkyssar där vi då kysstes sådär som man gjorde förr på film med stängd mun. Man tryckte sina stängda munnar mot varandra som om man ville liksom pressa varandras skallar in i, så att det skulle bli en skalle. Och det gav mig en whiplash som faktiskt till denna dag ännu plågar mig. Det här var 1933. Det är alltså väldigt många år sedan. Jag orkar inte ens räkna i huvudet hur många år. Men vi kan ju försöka, alltså jag kan säga att det är inte 17 år sedan. Och det är inte 11 år sedan. Och det är inte några, alltså det är ju, det finns ju ett svar på den frågan. Om du har ett svar på den frågan, hur många år sedan det var som den filmen hade premiär och vi filmpussades in absurdum. Vem pussas så? Alltså det är om man pussar någon för första gången och inte vet hur man gör, då kanske det blir så att man pussas så för man inte vet hur man gör. Men vi spelade ju två mogna vuxna människor. Ja, det har ju naturligtvis med att det ansågs ofint att visa någonting annat på film. Så det spelade jag då ganska länge, Gotte häxa. Och sen, alltså med just värderingen häxa kan jag bara säga, bara som en passus, att det var ju inte en värdering i häxa då, utan häxa var ju så att säga den kvinnliga antagonisten. Vilket ju var vanligt förekommande då. I pjäserna då på den här tiden. Alla de teaterstycken jag har medverkat i har hetat någonting med de har haft ord med. Nästan alla i alla fall. Det var några som bara hette någonting tyst. Men de gick inte så bra för det var så svårt att marknadsföra. Jag minns jag jobbade med Repetjumslaget. från Ungern. Och Reppe ville göra tyst teater. Och det tyckte vi alla var väldigt spännande. Vi var ju väldigt progressiva i Sverige. Det har ju alltid varit. Det är egentligen nu som man... Som vi började göra vad heter det, remakes på allting. Men länge var vi ju sådana att vi ville vara först i världen med grejer. Så då hade vi väl snappat upp någon slags trend nerifrån Europa att vi skulle göra tyst teater. Men då ville ju Ripe att allting skulle vara tyst. Alltså även marknadsföringen. Regin, alltså arbetet kring allting skulle ske i tystnad. Och det är inte bara själva skådespelaren under föreställningen, utan det var också så att publiken som skulle komma då i förekommande fall skulle också beläggas med en tystnads talförbud helt enkelt, ljudförbud. Nu nådde det aldrig så långt eftersom Ripes val av att göra marknadsföringen tyst gjorde att ingen visste att föreställningen spelades, varpå ingen kom. Han blev också smått tokig. Han började under repetitionerna så satt han ju bara och tänkte och blev jättearg på oss när vi inte förstod vad han ville vi skulle göra. Och då sprang han upp och gestikulerade ilsket, men då gav han ju per definition ljud ifrån sig och då fick vi sluta för dagen, för då var han tvungen att nollställa, så han gick hem och funderade. Och vad jag förstår så gav han ju en väldig massa ljud ifrån sig då, så att säga, utanför. Så vi skådespelare, vi började bestämma innan vad vi skulle göra. Så att när vi kom in på scenen, då satt han bara där och tänkte. Och då började vi titta på honom och så nickade vi så där menande. Och då blev han ju glad och som en liten unge. Och sen hade vi ju övat in då koreografier och viftade med armarna och sniffade i luften. Och så här lekte, det var ju någon hasse skred omkring och var någon räv. Åkerblad Skanne, vad hette hon? Malin. Hon gjorde kullerbyttor och gjorde V-tecken i luften och boxade och var engelska marktrupper och sådär. Och då var det tydligen precis det han hade tänkt på då. Nu tror inte jag att det var det. Jag tror inte han tänkte alls. Jag tror han satt där och bara var skräckslagen och på sin höjd tänkte, vad har jag dragit igång? Hur ska jag någonsin kunna rida det här i land? Men i och med att vi började göra den här tysta teatern som vi hade övat innan då i fusk och högst ljudligt diskuterat fram hur vi skulle få honom att tro att han hade tänkt ut allt vi gjorde och på något sätt telepatiskt då berättat detta för oss, så blev det en föreställning till slut som då ägde rum under fullständig tystnad. Och det var ju väldigt bra. Vi var ju väldigt tagna allihopa. Vi tyckte det var fantastiskt. Och så var det dags för premiär. Och det var ju en dag som vilken som helst. Alltså i huset var det premiärstämning som det alltid är. Det luktar speciellt. Det är tryck i väggarna. Det är en febrilitet och intensivitet. Intensitet heter det. Inte intensivitet kan man inte säga. Det är inget ord. Nu är det. Men det var inte det för 30 sekunder sedan. Så då kan man... Ja, vi visste ju alla i huset, men ingen pratade då. Inte inom liksom hela stora scenen, rummet där vi skulle spela, där var det tystnad då. Men då visade det sig att han hade ju bara satt upp affischer, eller inte han, men teatern hade ju bara satt upp massor av affischer. Men det stod ju ingenting på dem. Det var bara tomma affischer. De satt överallt. Och det, alltså, det var väl inga affischer, det var bara tomma papper. Vita, blanka ark. Det var ju ingen som visste vad det var. Så det kom ingen. De kommer nog imorgon, sa Ripe. Nej, det kom ingen dagen efter heller. De kommer nog på fredag. Nej, var ingen. Lördag, ingen. Söndag, matinén, tom. Måndag var ju ledigt och sen så var det på tisdagen då. Ingenting. Onsdag, ingenting. Torsdag, ingenting. Fredag. På fredag kom det in en person. Och det var teaterchefen som kom in och undrade vad vi höll på med. För han visste inte då. Och då tog Ripe honom i tårna. Ja, jag vet att det låter påhittat. För hur ska man kunna ta någon i tårna? De är ju inneslutna i skor och så vidare. Men just den här teaterchefen som hette Allan Wallan.
Han var känd för att han hade skor med hål fram till. För han ville verka fattig, för han tyckte att det kändes coolare liksom att en fattig man var teaterchef, som man säger. Det här var ju innan Ingmar Bergman och hela. Teaterchefen hade ju redan då, det, man får bara förstå vilken tradition som Ingmar Bergman kom in och verkade i, så är det ju, teaterchefen var ju liksom en väldigt progressiv, allvetande, ofta alltid Hanne då, som drev teaterhusen med piska och ris och ros. Men han hade ju de här skorna. Då tog alltså Ripe, som hade ett temperament, han tog tag i skorna, i tårna, och nöp honom lite grann. Och då bröts tystnadsregeln där inne och föreställningen ställdes in. Där någonstans bestämde jag mig för att bara skriva pjäser istället, för jag tyckte att det blev så infekterat med de här repetitionerna. Man repeterar så intensivt i 2 månader kanske, ibland i 3 på den tiden. Nu ska ju alltid repetitionstiderna hållas nere, vilket jag tycker på ett sätt är bra, men man 2 månader är ändå en bra tid om man vill lära sig förstå någonting och skapa någonting nytt. Men ofta tyckte jag att det var som att, speciellt på institutionerna, att man satt ju mest bara i ett rum och de som bestämde och var mest värda i rummet, de dikterade villkoren. Så satt man och drack kaffe och pratade med varann och ägnade sig åt att gnugga varandras ryggar, liksom klia varandras ryggar. Och så var det premiär och så gjorde man samma sak som man hade gjort förut. Det var som en chimär, en låtsas progressivitet som inte hade någonting med verklig förnyelse att göra. Utan det var en känsla av att vi var mest värda på hela jorden. Och det var bara det. Vi var oss själva goda nog på något sätt. Så jag tänkte att jag vill nog hellre sitta på min kammare och skriva saker. Och så får andra människor göra det de vill av det här. Och så började det bli då. Min första pjäs hette Rikki-tikki-tavi och handlade om en mungo. Den andra pjäsen hette Älska mig för den min mamma ska vara en släktsaga. Och det var en pjäs om min egen historia. Sen var det en som hette Jättekonstiga kompisar. Och det var en komedi. Sen var det en som hette Hur hästen får tänder. Jag återkommer till tänder. Hästtänder i den här podden. Jag undrar varför. Sen var det en som hette Tyglars och hans kammarfantasier. Den var lite ekivåk. Tyglars var en docka, så det var dockteater. Den sattes aldrig upp mer än i mitt huvud. Dockteater var inte så på modet i Ramburg där jag bodde då. Jag har verkat i hela Europa och i Sydamerika med mina pjäser, eller med mina uppsättningar ska jag säga. Sen är jag ju spelad över i stort sett hela världen. Det enda plats på jorden där jag inte är spelad är Arktis och Antarktis. Där är jag än så länge ospelad. Det är ju på allvar en fråga jag vill ställa. Nu är det Henrik som pratar igen då här. Har det någon gång spelats teater på någon av polerna? Alltså jag menar inte nära polen eller, utan Nordpolen, alltså på polcirkeln, inom den så att säga. Ja, men den är ju jättestor. Alltså jag menar, nej men det kanske okej, Nordpolen, det blir för luddigt, så här, vad är det och vad är inte. Men alltså jag menar, alltså på polen, där kan vi. Antarktis är väl mer allmänt hållet eftersom det är så svårtillgängligt. Har det spelats teater på Antarktis? Om inte, går inte det någon grej?
att vara först på jorden med att göra det. Det måste ha gjorts. Har det liksom satts upp någon pjäs? Har det skrivits någon bok på Antarktis? Alltså har man suttit där och skrivit en bok? Ja, men det måste ju ha gjorts massor. Det måste ju ha åkt massa expeditioner dit och fotats och skrivits om floran och faunan. Okej. Okay. Ja. Men jag kan ibland med vördnad tänka tillbaka på slottet i himlen och på Rune och på mig. Och våra första, eller mina första stapplande steg i det som sen skulle komma att bli ett helt yrkesliv. Du Henrik, du har ju liksom lite lämnat teatern bakom dig. Varför? Jag menar, det är en sån förtrollad värld. Ja, men det håller jag med om. Tyvärr tycker jag att det var så mycket annat av det som, mycket av det som du sa tidigare som jag tycker tog över. Vi delar ju lite åsikt där om det här med att det var så sällan som det kändes progressivt på riktigt. Det var så sällan som det kändes som att det spelade någon roll på riktigt. Jag menar inte att man alltid skulle vara tvungen att sätta upp pjäser som aldrig har satts upp förut. Jag bara menar, jag tyckte att det fanns så mycket bekvämlighet, så mycket hierarkier, så mycket olustiga maktstrukturer. Både på teatrarna och i filmen. Som gjorde att det förstördes, tycker jag. Det var sällan jag var glad på jobbet. Jag var ofta rädd och arg. Och jag ville liksom växa och lysa och frodas. Men det var så mycket som gick ut på att bara hålla sig kompis med folk. Och så vill jag inte leva. Och sen, de gånger när jag hittade forum som kändes bra och spännande, och så var det så lite folk som kom och tittade. Och det spelade också roll, tycker jag. Man vill ju att det ska nå ut det man gör. Då blev det också en fråga om vänskapsrelationer. Och i mitt fall också då alkohol. Att det blev en så här, varför håller jag egentligen på med det här? Är det bara för att få gå på fest efteråt? Eller är det bara för att hänga med mina kompisar? Därför att så många i min vänskapskrets kom ifrån den där världen. Och de är fortfarande mycket nära vänner. Men jag förstod att det kanske inte hänger på själva vad man jobbar med. Jag tyckte att det blev så svårt i det här enorma slitet av att till exempel turnera med en pjäs i små städer och kommuner med liten budget och spela för 26 personer och åka vidare igen. Kändes som ett sånt, alltså all heder åt alla människor som gör det, därför att det behövs ju, men jag kan känna att det finns en, jag orkade inte upprätthålla den kraften. Nu pratar jag som i de positiva sammanhangen. Sen är de negativa där det fanns mycket hierarkier och revir och lättja. Då pratar jag om institutionerna främst. Och där också måste jag säga alkoholen låg som ett filter över alltihop. Inte bara för mig. Nej, men verkligen inte för mig. Nu pratar jag som att jag var djupt inne. Det förstörde så mycket bara för mig. Det var en tråkig tid. Förlåt, nu blev det så här allvarligt. Det var inte meningen. Det var ju meningen att vi skulle sova. Inte du och jag, Henrik. Nej, just det. Berätta om någon rolig teaterresa. Jag antar att du har fått resa en hel del med i ditt yrke. Ja, absolut. Jag har ju aldrig regisserat några av mina pjäser, men däremot har jag fått åka med när teatersällskapen har spelat mina pjäser. Bland annat då en av mina första pjäser som handlar om två poliskonstaplar, Viffi och Sissi. Den åkte vi med till Assisi i Italien. Och vi skulle spela den då. Det var två svenska poliser som var klantiga och jagade en flicka med rött hår och flätor som stod rakt ut. Förlåt mig, men det låter som Kling och Klang i Pippi Långstrump. Ja, men det var det inte. Okej. Okay. De här poliserna hette inte Kling och Klang. Och flickan hette inte Pippi. Poliserna hette ju Sissi och Viffi. Och var inte två män utan två kvinnor. Och flickan med rött hår hette inte Pippi utan hon hette Sargasso-flickan. Och hon sprang och de jagade henne. Och det var väldigt roligt. Alltså det var mycket slapstick. Bland annat så klättrade de upp på ett hus och jagade Sargasso-flickan över havet, inte havet förlåt, över taket. Havet också sen i uppföljaren. Men jagade henne över taket och det var ju otroligt, det var ju rafflande. Och sen så höll de ju på att ramla ner och Sargasso-flickan hoppade ner och tog bort stegen. Och så sa hon, jag ställer tillbaka stegen om ni lovar inte jaga mig. Absolut, så klättrade de ner. Satte de sig i bilen. Skulle åka därifrån. Sargasso-flickan som också var väldigt stark då. Hon hade världens starkaste biceps. Hon hade jättestora biceps faktiskt. Hon som spelade Sargasso-flickan hade otroligt stora biceps. Det var därför hon vi rollsatte henne faktiskt. Hon var inte skådis, så hon jobbade som tillverkare av religiös kitsch i Assisi. Så hon lyfte alltså upp baken på bilen så hjulen snurrar tomt och då blir de ju rädda. Så släppte hon ner den och då åkte de ju jättefort. Alltså de kom ju säkert upp i hastigheter på 20-30 km i timmen där på den där lilla vägen ut med almarna där. Gruset liksom sprätte åt alla håll. Det var en otroligt stor kor, minns jag. Tittade in och på de här Sissi och Viffi när de bara slungades fram. Och sen var vi, det här var ju innan specialeffekterna, så vi fick ju göra allting själva. Då åkte de ju rakt in i en sån stor bok, ett sånt stort bokträd. Och bilen böjde sig liksom runt bokträdet och snodde runt sig själv. Och Sissi och Viffi liksom, de bara fastnade och liksom körde in de övre framtänderna i barken och fastnade ju där med gapande munnar, ungefär som någon slags gnagare, och polismössorna där på svaj, och det var ju dråpligt och vi skrattade ju då allihopa när vi, alltså det här var ju bara när vi repeterade och sen, ja, det här var ju väldigt roligt då, men Assisi-borna, de tyckte inte det var så roligt. Assisi, jag vet inte om ni känner till den staden, det är ju en liten bergsstad som liknar många av de här medeltida städerna på den italienska landsbygden. De ligger liksom utspridda över berg och så är det slättland och sen är det ett annat litet berg och så är det en ny stad och så. Och då slogs man ju mellan de där städerna för ibland. Men Assisi har ju utmärkt sig för att det var där som det här helgonet Franciscus verkade. Och hans klosterorden, franciskanerorden, springer ifrån Assisi. Det är ingen teaterstad kanske per definition. Och kanske inte, framförallt inte om en där en liten flicka trotsar två poliser. Så det var en fråga om auktoritet där som det giddrades lite grann med. Och det var lite jobbigt då för italienarna, höll jag på att säga, men för Assisi-borna i alla fall. Det här var ju också på 40-talet. Så att vi fick göra om väldigt mycket. Till exempel så fick inte Sargasso-flickan säga till poliserna hopp och skit i det här måsar. Så här, fick hon inte säga, för det var fräckt. Utan hon fick säga så här studsa och defekera era dinosaurieätlade vinghybrider. Vad betyder det? Jag förstår inte. Nej, men det förstod inte vi heller. Men vi gjorde som vi blev tillsagda på den tiden. Var vi väldigt, det här var ju innan vi slutade göra som vi blev tillsagda. Utan vi gjorde fortfarande som vi blev tillsagda. Nu somnade tre personer när jag var tyst där. Och två personer till. Jag tänker, det är en rolig tanke, hur ni liksom droppar av en efter en med det jag pratar om olika saker. Och så du då, som är kvar och lyssnar vidare. Galning, vad håller du på med? Nej, jag skojar. Du, det här är för dig också. Förlåt, Indi Galindi. Jag måste säga ditt namn då, för jag brukar glömma namnen. Berätta mer om några andra teaterstycken som du har varit inblandad i. Som skådespelare så spelade jag i min sista pjäs 1983. Det var en pjäs som handlade om en man som lever i samhällets periferi. Han kallas för den storrumpade. Och han är en storrumpad, blekgul liten man som med sin stora rumpa lyckas öppna diplomatiska dörrar som ingen annan kan öppna. Han bara böjer sig fram och då dunkar den där stora rumpan in olika, alltså imaginära dörrar för företagsledare, industrimagnater, politiker och stora affärsfamiljer. Och också lagens långa arm hade kontakt med hans stora rumpa där. Brandkåren och han körde ambulans med där rumpan tog upp hela ambulansutrymmet där bak där patienten ska ligga, så att han hade inte plats för några patienter. Det var väldigt, väldigt otrevligt trångt skiffer då. Om man hade till exempel ramlat i trappen och brutit ut benet så fick man trycka in sig där bakom den stora rumpa. Den liksom tryckte som en ballong mot ens sjuka ben. Och man försökte säga så här lite vänligt så här, hallå, kan du maka på dig lite grann? Men han hörde ju inte. Det var ju också det. Det var ju rumpan var i vägen. Alltså det, jag vet inte om du vet hur det ser ut, men alltså det är ju väldigt trångt då. Själva utrymmet mellan ambulansförarplatsen och patientutrymmet. Så det var ju liksom, och det lät som en ballong som rörde sig när rumpan rörde sig i ambulansen. Och ibland kom den ju åt viktiga reglage och verktyg och instrument som så att säga började pysa då. Och det, ja, det var ju inte rätt. Det var inte rätt alltså. Så, ja. På den vägen är det, kan man ju säga. Man har försökt återskapa en slags känsla av någon slags inrikesdiplomati som ja, det var ju alltså inte jag som skrev pjäsen, så jag kan inte prata för då. Alltså, jag kan inte säga någonting om Jarl Färg som har skrivit pjäsen. Men Jarl Färg skrev då den här utifrån ett slags diplomatperspektiv, fast inte en klassisk diplomat i den gängse meningen, utan mer en osynlig blekgul man som av någon outgrundlig anledning hade oinskränkt makt då, på grund av sin stora rumpa som han hela tiden satte lite överallt. Han var i Saudiarabien och satte rumpan och, ja, och han var i Spanien och hälsa på Franco med sin rumpa. Och så var han ju i ambulansen då, som bekant. Polisväsendet, Säpo, den hemliga polisen, underrättelsetjänsterna, Sapo, C-byrån, T-kontoret. Han var otroligt aktiv med sin rumpa. Han satte den överallt, va? Det var ju ansikte på folk och fä, va? Och ibland så skakade han den, ibland skakade han rumpa, du vet, alltså skakade rumpa, och då, ja, då blev det världskrig. Så att han hade liksom en otrolig inflytande. Spelade du då den storrumpade eller? Nej, utan jag spelade en minister i den svenska regeringen som hade en dold agenda. Men min enda hobby egentligen, det enda jag egentligen brydde mig om var vällagrad konjak och vad olika människor åt hela tiden. När människor till exempel kanske åt korv, då skrev jag att det var, skrev jag det på pappret, så här, på servetten, att det här, nu åt ju Gunnarsson korv här. Och sen så sa jag, hallå där, nu äter du korv. Så jag stated the obvious hela tiden. Alltså det var lite så jag tog mig fram i karriären, alltså min rollfigur. Jag såg att jag blev politiker, en berömd politiker. För att jag sa det som fanns precis framför ögonen, fast med indignerad röst. Och då blev jag liksom en väldigt framgångsrik politiker. För att jag kunde spela på det som fanns närmast till hands. Alltså ett exempel. I en scen så ser jag så att en statsministern äter korv. Och då kunde jag säga det. Då tog jag upp min telefon och så filmade jag mig själv när jag sa det. Och så sa jag, statsministern äter korv. Det är inte okej. Okay. Ja, och så la jag ut den på sociala medier. Som, alltså på den tiden var ju sociala medier inte så känt. Det var ju på 80-talet, så sociala medier var i stort sett, ja, Aftonbladet och Expressen. Dagens Nyheter och tidningen Okej. Okay. Ja, men jag la ut där. Ja, så var det inte okej. Okay. Och sen bara statsministern, men vi är ju samma parti, vi håller på med. Ska du sänka mig? Vi är ju samma parti, jag har ju tillsatt dig. Ja, just det. Sa jag då. Förlåt. Och så tog jag ner den igen. För det kunde man göra då. Då ringde man bara tidningen Okej. Okay. Och så sa man så här, ta ner den. Ja, då tog de ner ett nummer från hyllan. Och sen så knugglade de ihop det framför ens ögon. Och då tänkte man att nu är det över liksom. Och ja. Och så är det en annan scen. Då är jag politikern, så jag är ute och går på stan. Och sen så ser jag två människor. Det var ju två lite, var lite ruffa kvarter där. Runt... ruffa kvarter runt Grevgatan där, var lite ruft, mörka gränder och herrar med kepsar och sånt där, och ja, mycket, mycket bus, va. Och då såg jag två herrar som höll på att boxas lite grann där, och då sa jag så här, tog jag upp kameran och sa jag så här, två herrar boxas, det är inte okej. Okay. Och så la jag ut på Aftonbladet och Dagens Nyheter och Expressen och Okej. Och tidningen Inte Okej la jag ut också. Ja, och då fick jag ju en sån skjuts, va. Så sen blev jag faktiskt statsminister. I hela 13 minuter av pjäsen så är jag statsminister. Och sen så är det val då. Precis pjäsen slutar att det blir val och då vinner borgarna igen och sen. Och så slutar pjäsen med att vi har en borgerlig regering då, för det är en socialdemokratisk, alltså det är bara sossarna under den här tiden. Det är precis som det var i Sverige under nästan all tid, att vi hade ju en socialdemokratisk regering nästan hela. Förlåt, pratar jag för fort nu? Ja. Jag gör ju det. Vet du, nu hörde inte du kanske det här som lät, men grannarna här. Nu skrek en av dem, vad fan, jättehögt och dunkade i golvet jättehårt. Är det jag? Är det mitt fel? Jag sitter ju bara här och pratar med dig. Nej, det kan ju orimligen vara det. Någon blev arg med på någonting och... Oj, hörde ni det där? Men det var faktiskt bara jag. Jag skulle klia mig och komma åt min lilla låda här. Ja, Indi Galindi, du ska ha jättestort tack för att du kom hit och berättade om alla dina teaterstycken. Du ska få avsluta med en lista på dina bästa teaterstycken som du har skrivit i en fallande ordning där du börjar med det sämsta och kommer ner till det bästa. Okej, okay. En 10-topplista då. Får jag berätta lite kort om varje pjäs också? Ja visst. Hur många pjäser har du skrivit förresten? Ja, ungefär 6000 pjäser. Men jag har inte räknat exakt. Har du ens en lista då? Ja. Okej, okay, här kommer den. Indi Galindis bästa pjäser. Plats nummer 10. Vedervärdiga Rickard. Det var en pjäs om en vedervärdig kille som heter Rickard. 9. Vedervärdiga Hubert. Det var en pjäs om en vedervärdig kille som heter Hubert. 3. Vidrikssons. Det var en pjäs om ett transportföretag som heter Vidrikssons. det var egentligen bara en scen där två personer stod bredvid varandra och tittade på en sån här lastbil som det står Vidrikssons på. Och så sa de, titta, han är vidrig. Han är vidrig. Ja, det var en rolig pjäs. Och sen var det då pjäsen Hunden, Loppan och Lilla My. Och det här var ju innan Tove Jansson hittade på sin karaktär Lilla My. Så jag skulle säga att det är hon som har stulit det från mig. Om jag kunde copyrightskydda Lilla och My. Och gärna i kombination då. Jag tycker att Tove kunde ha döpt Lilla My till Mylilla istället. Så hade vi kommit runt den här konflikten som sen drog ut länge, under många år. Tove vägrade envist att erkänna att jag hade upphovsrätten till den här karaktären. Men var det samma karaktär? Nej, Lilla My var en hund i min pjäs, så att det var ingen likhet i övrigt. Det var bara namnet som jag tyckte var så. Men du kan ju inte äga namnet My. Nej, inte ordet Lilla heller, men tillsammans Lilla My borde ju ändå vara... Nu är det ju synonymt med Toves verk, och det kan jag tycka är en skrävelse. Okej. Vad var jag? Pjäs nummer 7. Var jag där nu eller? Pjäs nummer 7. Vetgiriga histaminprotokollet. Det var en politisk pjäs. En uppgörelse med medicinföretagens utnyttjande. Läkemedelsföretagens utnyttjande av den lilla människan för sina stora intriger. Också en pjäs som för första gången påtalade det som senare skulle komma att bli ett genomgående tema i mina verk, nämligen histamin och toleransen eller intoleransen gentemot densamma. 6. Det är svårt, för det står mellan två pjäser. Den första hette Skruvade du upp hästens fist? Alltså hästens knytnäve. 5. Väskan. En pjäs om en väska. 4. Pjäs nummer 4 heter den. Den handlade om en pjäs. Och nummer 3. Jens Likrikemaj. Förlåt, en jätterolig pjäs. Jens Likrikemaj, den handlar om relationer kan man säga, infekterade. Och sen nummer 2, den hette Ångbåtsfrun. Och där spelar jag själv med också. Det var en pjäs om en kvinna som kuskar runt på en ångbåt och letar efter den perfekta semlan. Och slutligen pjäs nummer 1, och det får bli det sista här av Somna med Henrik för i afton. Pjäs nummer 1 heter Somna med Henrik.